I början av 1918 hade de inre motsättningarna i vårt land fördjupats till den grad att ett inbördeskrig blev oundvikligt. Skyddskårarna övades och beväpnades i forcerat tempo. De försökte förhindra beväpningen av arbetarnas röda garden och avväpnade de ryska garnisonerna i östra Finland och Österbotten mellan den 20 och 28 januari. Denna aktivitet uppfattades av vänstern som ett direkt hot mot de reformer man fick igenom bland annat under storstrejken i november 1917. Arbetarrörelsen svarade med att aktivera sina röda garden och ge dem en fastare organisation. Den 26 januari gav Röda gardets ledning order om allmän mobilisering och klockan 11 på kvällen följande dag, den 27 januari, meddelade arbetarnas verkställande utskott i Helsingfors att man beslutat överta all makt i Finland. Inbördeskriget hade börjat. De röda besatte hela södra Finland och höll till att börja med även vissa betydande orter på de områden som i övrigt helt behärskades av de vita. Kriget blev inte långvarigt. De rödas fästen i den vita delen av Finland erörades i snabb takt och den vita armén började en systematisk framryckning söderut. I mitten av april 1918 var inbördeskrigets utgång redan given. De tyska truppernas landstigning i Hangö den 3 april försämrade med ett tag i mycket avgörande grad de rödas ställning. Samma dag inledde de vita sitt sista avgörande anfall mot Tammerfors och tog staden efter 3 dagars hårda strider. Samma dag Tammerfors föll, den 6 april, hade de tyska trupperna slagit sig fram till Karis och började framryckningen mot Helsingfors. Den 7 april landsteg andra tyska trupper i Lovisa och började rycka fram mot Lahtis. Den 14 april tog tyska trupper Helsingfors och den 20 april kapitulerade de röda i Lahtis. Tavastehus föll den 26 april och den 28 april erövrade de vita trupperna Viborg. De första dagarna i maj avväpnades de sista spridda röda styrkorna. Det stora flertalet av vårt folk och omvärlden gavs under årtionden en helt ensidig bild av händelserna 1918. Segrarpartens synpunkter och åsikter dominerade länge helt våra läroböcker och alla betydande massmedia. Under de senaste åren har en mer objektiv syn på inbördeskriget kommit fram. Till de forna rödgardister som nu får upprättelse hör William Lindström i Dalsbruk, Ernst Wikstedt i Tenala och Emil Kauppila i Tolkis. Viljo Lindström i Dalsbruk, du fyllde 16 år på hösten 1917. Värvade man verkligen så unga pojkar till Röda gardet i Dalsbruk?
Tvärtom så nekade de oss. Vi var sen en grupp unga pojkar där och vi helt enkelt röm från Dalsbruk till Åbo. Där så anmälade vi oss på röda staben och där också var det ganska tvivelsamt om de skulle ta oss med eller inte. Men i alla fall så slapp vi med och fick order till finska kasern där.
Vad fick du för utbildning där sen?
Vi hamnade fick en artilleripjäs där sen och ett gevär. Och vi, några dagar där så fick vi en ganska obetydlig utbildning. Och så blev vi därifrån sen sända till Hangö med vår pjäs med oss. Och den också hade vi till och med uppe den där kyrkan på berget och hållt vakt. Men det var endast några dagar. Och fick vi order sen till Viala. Vi kom till Viala station och därifrån fortsatte vi sen upp till en plats som hette Koskenkylä. Och norr om Tammerfors. Och där så var jag med om sen fyra anfall där som vi understödde med vårt artilleri sen när för en infanteri började anfalla.
Och du hann inte vara med om slutstriderna i Tammerfors?
Nej, det var så sen att när det var liksom lite stillast och liksom lite saktligare och så fick vi sen permission. Men vi kom inte längre som till Loimjoki, till Loima. Och där var vi endast en par dagar. Sen fick vi order till Tavastehus. Och där var vi också någon dag bara och höll vakttjänst där. Därför fortsatte vi sen till Lahtis.
Och i Lahtis var du med om det där hårda striden?
Det var hårda strider. Där var vi några dygn med i hårda strider. Tills det där slutet kom sen att vi fick lämna våra gevär och tyskarna skrapade alla fickor och tomma vad en hade.
Nå, varför gick du Wikstedt med i Röda Garden? Det var väl inte så vanligt att man gjorde det i Tenala?
Nej, det var inte vanligt på den tiden. Några sådana saker. Tenala var ju sådär en avkrok av världen i den tiden. Helt och hållet alltså 100% agrarbetonad. Men det hade ju samlat sig en massa ungdom som saknade alla konstnärligheter. Och sen till förra kriget så blev situationen sådan. Vi hade inte mat och inte arbete. Och så började det gå rytten om kravaller och det blev Röda Garde i landet. Och sen om sidan så blev det också och kom till Tenala så att det blev ett Röda Garde bildat där. Det var en massa ungdomar, det mesta ungdomar som anslöt oss till det. Och vi fortsatte sen på det viset några dagar i Tenala på kommunalhuset. Därifrån så då skiftade det Ekenes brandkårshus och där låg vi på halm. Och några dagar efteråt så blev det en kaserntom uppe på kasernområdet och den rengjorde vi. Och där tänkte jag att här ska vi må gott.
Men därifrån kom du sedan, om jag har hört rätt, till Tammerfors?
Jo, sen jag kommer ju inte ihåg mer datumen. Dagarna hur många var Ekenes, det var inte många. Och det kom order att vi behöver karrar till Tammerfors. Och så kom det en man med en lista och det var ju allt frivilligt på det viset i den tiden att det kom en man med lista och frågade att nu behöver vi karra till Tammerfors men inte med något tvång utan den som vill anteckna sig frivilligt så slipper ni ut hos oss. Och jag var en bland de 22 temapojkar som satte namnet på listan och resti och så.
Och där i Tammerfors var ni då med till alla pojkarna om de här hårda striderna?
Vi var med om de hårda striderna och till exempel utav 22 tenarpojkar så kom så stupade adet dem. Jag fick på min lott att jag kom till Mesukylä striderna alltså på den där åsen där uppe där den här svarta svenska brigaden anföll och stupade ungefärligen tror jag totalt vad jag hade nog efteråt sett. Det var hårda strider där stupade ju för oss mycket mer för vi gick ju i våra civila kläder och var passliga prickar. Det var ju snö då ännu. Det var den hårda striden som jag var med om det var den 28. mars så att då blev jag sårad där och då hade vi tappat bort och så att min morbror jag en lite äldre karl 26 år vi var tillsammans så han blev sårad utan explosivkula för det här svenska brigaden och det där vita de sköt hur mycket som helst det var många som fick utav explosiva kulor så han fick i armen att den blev alldeles krossad och sen en tid efter så jag förde honom bort och striden var hård och vi var nära på varandra så att när vi kom så nära tyckte man det var trevligt att skjuta. Man glömde faror och allt. Jag stod bredvid träd och sköt och tills jag fick min beskärda del.
Och så hamnade du på sjukhus?
Ja, jag hamnade på sjukhus och alltså innan stan var det vitas våld.
Och där blev du då som sårat i fångatagen?
Där blev
jag
till fångatagen. Där blev jag till fångatagen.
Och hur blev förhållandena?
Ja, det var fasansfulla förhållanden på sjukhus. I den tiden. Till exempel, jag var ju svårt sårad. Jag fick inte en enda spruta, ingenting, det fick verka bäst fan det ville.
Emil Kauppila anslöt sig, liksom många andra tolkisynglingar, till Röda Gardets Borgokompani i början av februari.
Jo, då hade vi lite övning här i Borgo först och träna in oss där, jo, och vi var i 2 veckor var vi här, jo, och då blev vi skickade till Kavantsaare. Och där var ju ganska hårda strider där också och det där och vita var på andra sidan och vi var på Kavantsaare sidan. Och där var vi ju det var ju något 7 veckor som vi låg där då ju stred emot varandra, inte lapp ena fram och inte den andra. Båda var vi på samma ställe hela tiden där. Och sen också var där bredvid en front lite längre borta åt vänster, åt höger, åt mera åt ryska sidan. Det hette Pullila, den sidan där, som då begärde de hjälp från Borgokompaniet att den skulle komma dit och hjälpa då, att de skulle, de började liksom storma där, höka sa finja. Och det var ju på röda som de som började storma ju där, och de skulle upp till en backe, men det var omöjligt. Vi slapp ju upp till backen när vi kom dit och hjälpa, men då fick vi komma tillbaka därifrån ändå och komma till samma ställningar som vi var tidigare. Att det blev inga något bättre, men det var att några stupa där. Från bägge sidorna också, jo. Och det där, och så fick vi komma bort igen, Borgokompani, till vår egen front, då till Kavantari. Igen, och där var vi då hela vintern i 7 veckors tid, jo. Då, det var slutet på... Ja, det var ingående på april redan, jo då, jo. Och sen så började vi då efter 7 veckor komma dit ifrån och kom till Vibor.
Ni hann då vara med om slutstriderna i Vibor, men vart kom ni sen?
Ja, just det, då kom vi till Kouvola och därifrån så började vi söka oss till Kotka. Och på kvällen... Kvällen, jo, no, klockan 16 var vi till Kotka då såg vi då över natten, och på andra morgon så kom Vita in till Kotka, och så var det bara att plocka bort allt vad röda då hade och avväpna hela tjacket då. Och sen var vi då 2 veckor i Kotka, och då blev vi fört till Fredrikshamn, och från Fredrikshamn kom Borgå skyddsgården och sökt 14 stycken borgobor från Fredrikshamn och hämtat i Borgå. Och utav det där 14 stycken så blev 20 skjutna, och 20 blev skickade till Eknäs fånglägre. Och jag var en ibland dem, och min bror.
Hur var det med dig, Lindström, efter det här nederlaget vid Lahtisvart? Kom du?
No, ja, det var ju tungt till lämna bössorna ifrån sig och bli där, och så blev vi uppställda på vägen där sen. In till Hennala. Och där var något grymma förhållandet. Kasern, så mycket det lite rymdes folk in, så blev inskuffade till kasernerna. Inte hade man rum till sova, till ligga ens. Så fullpackade var det. Mat var den värsta, hungern var den värsta. Det var likadant som det var i andra fall. Man åt gräs som kräk där, och hittar man ett sillben på backen så många, många gånger som man gjorde. Och vi lyckades där, brukspojkarna, det var 28, hade lite rum. Det var en liten hel vetspis där sen. Och på den där vetspisen sen så palvade vi de där benen, de lite bruna sen som torra skorpor, det där när man i. Så sen hade vi en kamrat som är turtiainen, en pennar. Han hade något arbete, han hade där i officer, där som officererna bodde. Och han hämtade många, många kannor sen med sån här rotiga köttsoppa sen, med det var ben i. Och de där benen sen så stek vi på helen. Jo, det var någorlunda lite drägligare så här till midsommartiden. Men sen efter midsommar när det blev varmt och allt så var morgon när man gick ner till, vi bodde på övra våningen, när man gick ner till klosetten där till botten, så låg där 3 och 4 upp till 5 karrar. De kom dit ner, men där dog de. De fick sen övriga medfångar transporterade med sådana handkärra, så jag också för 2 mina kamrater. I en kärrpott, det var en stor grevita, en 2 meters djup kanal där grov, och kanske en 30-40 meter lång, och dit så placerade de som sillar i tunnan.
Men du klarade dig i alla fall med livet i behåll?
Jag klarade, tack vare min syster, för att hon var tjänarinna åt en ingenjör Nublin i Dalsbruk, och han var kyrkogårdschef där, och pappa var lite var där på arbete, och fick ta hand om intyg sen, att jag slapp på något så kallat fångpassen och slapp hem i slutet på augusti. Sen på hösten fick jag sen domen i Åbo sen. 3 års villkorligt.
Men hur var det med dig, Wikstedt? Vilken blev din dom?
Ja, det var lite invecklad. sak det, och det visade att jag, det blev en slags namnsväxling. Jag föddes Fagerholm och kom att senare få namnet Wikstedt. Och så hade jag en högre tjänsteman som jag var oen med, som hade stort inflytande under den vita tiden. Och han växlade namnet så att egentligen så fick jag två, så skulle jag ha fått två domar, men jag kom att få den lindrigare domen till följd namnförväxlingen, och min morbror fick då den svårare domen.
Och den svårare domen var?
Det var troligen arkivosering. Jo, den där behandlingen då i Tammerfors, vad som mig personligen beträffar, så kan jag nog berätta, den var ganska tragisk. Jag kunde inte gå, för jag var så svårare att jag hade mycket svårt att gå. Och de förde oss till en kängfabrik och allt, eller vad det nu hette, vet jag inte. Det var en hall som inte var färdig. Och de slog med laddstickorna i soldaterna, den som blev till sist. Och jag blev till sist så dålig att gå. Man fick några slag, och det gjordes tid på morgonen innan folk skulle stiga upp i stan, för det gick ju i stan. Och där var vi då intromade på det viset i en sån där maskinhall, att vi låg på kant. Vi kunde inte ligga på rygg, utan när man skulle svänga sig så steg man upp för att lägga andra sidan till. Och de döda, de som dog, så de fick ligga 2-3 dagar innan man kom och tog bort dem. Och därifrån sen, det gick några veckor, fönsterna var bortskjutna och stack någon huvud ut och skulle ta ut, så då vattnet ner och sköt, så trappningen flög ifrån taket. Därifrån kikades till barackerna, och där var ryssbarackerna som man kallade då, där var ganska dåligt också. Och bland annat en episod, vi var ju en massa döende, men det var en kyrka där, eller kapell uppe på Granningsplatsen på andra sidan gatan, mitt emot kasernerna, och vi skulle då till gudstjänst. Och vi gick ut i ena änden på barackerna och in i andra, men så började använda gevärskolvarna, de där vakterna, och så måste vi gå dit i kyrkan. Och där demonstrativt så satt vi oss på golvet, det fanns inte bänkar, och tog vi skjortorna av oss, och så började vi slå ihjäl löss. Men då hade vi inom lägerområdet plockat allt gräs så långt som vi slapp igenom, med armarna inom taggtråden, så plockade vi gräset bort och åt. Och där på kyrkogården, på gravningsplatsen, sen det fanns ju så frodiga gravar, så vi rusade dit som vildjur och rev åt oss gräs. Men där hade vi kunnat mista livet, hade vi täckt skjuta oss på kyrkogården, hade gjort det, för att vi fick lämna våra fina gräsknippor ifrån oss, så hungriga som vi var. Och det blev ingen middag utan det.
Fånglägret i Ekenäs var ju vid sidan av lägret i Hennala ett av de mest beryktade fånglägren av 1918. Där fanns förutom Emil Kauppila över 7000 andra fångar.
Ja, och det där, det var ett svårt läge jag gjorde där, och jag och min bror, vi var där. Jag var ju så slut då, först i början på sommaren, att jag gick med 2 käppar. Men sen så karpade jag mig upp igen, och min bror blev då igen slut. Jag kommer ihåg när han kom i stora kasern i gången och ropade på mig att känner du inga Emma mig mera? Så tänkte jag att nu är det min bror, jag hört på rösten att det var han. Men då var han så slut att han orkade inte gå till, han skulle på vässan då, men inte orkade gå, att jag gick och hjälpa honom då. Och därefter så såg jag inte honom mer alls. Han blev då flyttad och kallade sjukhus, men jag visste ju inte vad det var för sjukhus som det förde honom sen. Och det där, han var nog så färdig att han orkade inte något mer gå, att de bar honom bort sen därifrån. Att jag tror han levde inte många dagar efter det heller. Och då blev jag friropad då senare på hösten, och vi fick lov då att gå lite alla ställen där omkring på gården där. Men jag skulle gå till sjukhuset, men då var där en savoboer vakt, och han skrek genast åt mig att sulle ei ole mitään asiaa täällä, sa han. Och det där han gjorde, sen det där. Det var nu mycket sen ni liksom i soppajonan där sköttes ju ner så många. Det var utav de där savovakterna, de var riktigt hårda de. Ropa bara ett hej gubbe, stig och sidor, då sköt han ner där.
Motståndarna till er sa ju och säger i många fall nu att de röda var mot ett fritt, självständigt Finland.
Jo, men det måste nog riktigt vara en lögn, för att Finland var ju det självständigt. Vi slutade på december, och vi var nog kämpa för ett fritt Finland.
Jo, det skulle jag nog säga också, att att vår självständighet var ju avgjord av Lenins regering i Sovjetunionen då redan. Så att vi hade landet självständigt när vi ville ha ett annat Finland.
Nå, vad anser ni då att var de viktigaste orsakerna till det rödas nederlag på våren 1918?
Det var många varierande saker. Först var det ju, och den viktigaste saken var nog tyskarnas ingripande. Men när man tänker på att vi hade ingen militär organisation, vi hade, soldaterna hade inte varit någon militär. Vi var nybörjare på några veckor som skulle sköta allt det här. Och det, motståndssidan hade alltid sitt förfogande just den här för många och tidigare utskolade kåren i Tyskland, alltså jägaren, och så kom von der Gaulls armé hit och det slog ner sisun hos oss naturligtvis. Så att, och sen att vi hade ingen militär organisation och ingen disciplin, det gick allt på frivillig väg.
Jo, det stämmer.
Jo, sedan så gick det ju rykten då, det skrevs och det talades om att ryssarna hade ett sådant inflytande på händelserna i Finland, alltså inverkan på röda gardet och vår revolutionsrörelse här. Jag skulle nog säga att det alldeles fel det, för att vad jag kände till då och vad jag efteråt har undersökt, så vet man att ryssarna som hade tiotalet år varit borta hemifrån, de längtade hem, de for genast och for de slapp, att det var något undantag, några män som inte slapp hem, och då kunde de vara med, men de tror jag man räknar snart på två händers fingrar. Men annat var det med den andra sidan. De fick militärhjälp från Sverige i betydande grad, just när man tänker på den militära utbildningen som ledaren hade, och tyskarna och våra jägare. Ännu en gång så vill jag understryka det, att vi klarade oss ganska bra, röda gardet, trots att vi hade en så övermäktig motståndare mot oss på alla områden, både tekniska och allt.
Det har talats och skrivits mycket om terrorn, både under kriget och efter kriget. Vad säger ni om den?
Ja, det kan vara att det förekom på båda sidor lite terror, men i alla fall så var vi så strängt förbjudna i att inte på något vis får vi använda någon sorts terror.
Vad terrorn beträffar så måste man ju säga att måste jag också infalla med det att man börjar ha siffror. Alltså i 7000 stupar, det först och främst i kriget då, hälften och hälften ungefärligen, det var väl inte så stor skillnad. Och sen blev det ju rest i lägren av dyrligt, men 70000 dömdes i alla fall. Och 15000 arkebuserade, så kanske 15000 ungefärligen svalt ihjäl i fängelserna. Och man kan ju beräkna att det är 80000 allsamma som var fängslade utav det här lilla landets folkarbetande klass.
När vi nu sitter så här 50 år efteråt och resonerar om de här sakerna, skulle jag fråga dig, Lindström, har du någon gång ångrat dig att du gick med i röda gardet?
Nej, det har inte jag aldrig gjort. Och nu är det så mycket roligare med om man börjar se att folk börjar redan inse och förstå att det var ett berättigat kamp som vi för 1918, så det är mycket glädjande för mig.
Nå, hur är det med dig då, Kauppila?
Ja, det är nog bra med mig. Att jag aldrig ångrar mig det att jag gjort det, att jag for i röda gardet. Att det var ju en rätt sak för arbetsklassen det där att vara i röda gardet den tiden då. Det var ju mycket dåligt för arbetande också, och alla försökte att det skulle bli bättre.
Och nu bryter det ju fram en mera objektiv syn på händelserna 1918. Väinö Linnas romantrilogi har ju spelat och spelar allt fortfarande en stor roll i denna positiva utveckling. Flera unga forskare har ju också lagt fram nya fakta som ger en allsidig och objektiv bild av händelserna 1918. Hur upplever ni gamla rödgardister den här islossningen i inställningen till 1918 och till er?
Ja, jag tycker nog att det är mycket bra det här. Just om det här Väinö Linnas skrivning och allt det där och de andra med. Och förr var det ju alltid att det skulle ju, det skälldes ju rödgardist där då också när vi kom hem. Vi visste ju många som sa alltid att det är ju bara rödgardist det där. Att vad ska det vara med dem? Och det gick på det viset ju. Alltid fick man höra någon, men inte kommer det någon säga någonting mera. Nu är man riktigt liksom upptagen. Jo, så mycket är det bättre nu för tiden ändå.